Hör så Herrens ord i dagens predikotext. Vi har den tionde söndagen i trefaldighet. Men som predikotext har jag valt första Johannesbrevet kapitel 3, verserna 1-2. Så lyder det heliga orden. Se vilken kärlek Fadern har skänkt oss. Att vi får kallas Guds barn. Och det är vi också. Världen känner oss inte, därför att den inte har lärt känna honom. Mina älskade, vi är nu Guds barn, och vad vi ska bli är ännu inte uppenbarat. Men vi vet att när han uppenbaras kommer vi att bli lika honom, till då får vi se honom sådan han är. Amen. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Idag så ska vi prata om barnaskapet hos Gud. Och det här med att vara barn, det är någonting som är en viktig del av oss som människor. På TV så går ett program som heter Spårlöst försvunnen. Där får man se barn som är på jakt efter sina föräldrar. Och särskilt gripande tyckte jag det var ett avsnitt där en man sökte sin far. Han var själv i 45-årsåldern. Och han hade hört berättas om sin far, men han hade aldrig träffat honom. Och han förklarade att nu när han själv hade blivit pappa så kändes det som ett tomrum att inte känna sin far. Och så kontaktade han det här TV-programmet och de åkte över till USA. Och efter mycket arbete så hittade de den här mannens far. Och de har aldrig träffats förut, men de är lika som bär. Och när han får se sin far så börjar den här mannen, stor och kraftig, och cirka 45 år, börja gråta som ett barn. Han blev så glad över att få träffa sin far. Guds kärlek är det som gör oss till hans barn. Vi har inte sökt så där intensivt som den här 45-åriga mannen efter vår himmelska far. Utan det är hans kärlek till oss som har gjort att vi har fått bli Guds barn. Guds kärlek till människan är ett under. Den är märklig. Ibland så brukar människor diskutera när människor har träffats. En man och en kvinna. Och så tänker man, vad ser hon hos honom egentligen? De verkar så olika. Har de någonting gemensamt? Hur ska det gå? Eller varför ska han träffa en sån som hon? Jag tycker han verkar alldeles för god åt henne. Så kan människor tänka. Tänk om Gud hade tänkt så. Jag är alldeles för god åt de här människorna för att kalla dem mina barn. Han hade inte kunnat hitta någon som passade. Där han kunde säga, du käre Lars, du Kerstin, du är värdig att vara mitt barn. Eller, du är lik mig. Vi har liknande egenskaper, så vi passar bra ihop. Mina barn tycker om att lyssna på Rasmus på luffen, på ljudband. När vi är ute och kör bil så brukar de lyssna ibland på Rasmus på luffen. Och Rasmus, han bor ju på ett barnhem. Och han drömmer ju om att få en egen familj. Tänk att få egna föräldrar. Och så kommer det barnlösa ibland, föräldrar, och besöker barnhemmet. Och då ska de välja ett barn. Och barnen, de sträcker upp sig i vakt. Och de stryker sina kläder. Och de städar i sitt rum där. Och de får stränga order om att vara riktigt, riktigt snälla och duktiga. Men, säger Rasmus, de här föräldrarna väljer ju alltid ljuslockiga flickor. Och jag är ju pojke och jag har rakt hår, säger jag. Jag kommer aldrig att få någon mamma. Så är det inte när Gud drar barn till sig. Han hittar de där barnen som ingen annan skulle vilja ha egentligen. Han har adopterat oss och gjort oss till sina barn. Inte för att vi var så duktiga när vi stod där i ledet. Inte för att han tänkte, men det här var en väluppfostrad liten flicka. Utan han har valt människor som är som oslipade diamanter. Jag har hört berättas, jag har aldrig sett en oslipad diamant. Jag har hört berättas att de ser ganska tråkiga ut. Ser ut som små smutsiga stenar. Innan man har slipat bort det här ytterhöljet. Finns ingenting hos dem egentligen som gör att man tänker, oj, vilken värdefull diamant. Och Gud såg inget till det yttre värdefullt hos oss heller. Guds kärlek är ett under. Också på det sättet att när vi kan reflektera den. Ibland så råkar man ut för att solen reflekteras rakt i ögonen och man blir helt bländad. Om vi kan reflektera Guds kärlek mot våra medmänniskor. Om vi kan visa en liknande kärlek mot människor vi träffar. Alltså inte vänta på att få någonting av någon annan innan vi ger något tillbaks. Utan handla som den barmhärtiga samariten. Som inte hade någonting att vinna på sin godhet. Kan vi reflektera Guds kärlek på det sättet. Då blir det till hans ära. Vi ska göra allt till Guds ära. Och kan vi leva så skapar det ett intresse för ordet. Det står om de tidiga kristna. Det står om de tidiga kristna att. Människor förundrades över den kärlek de visade mot varandra. Det kan hända att någon säger till en kristen människa, du verkar så glad och förnöjsam. Är det på grund av din tro? Jag önskar att jag skulle kunna ha samma tro. När vi reflekterar Guds kärlek, återspeglar den, då kan det skapa ett intresse för evangelium. Vad betyder det för oss att vara Guds barn? Vi talade om det här igår på bibelstudiet. Att vara ett Guds barn, det har betydelse. Det har följder både här i världen och i evigheten. Här i världen kan vi se att vara ett Guds barn, det får med sig både välsignelse och svårigheter. Den största välsignelsen kanske är att vi får känna Gud. Vi får känna Gud. Tänk så många människor som likt den här mannen som sökte sin far. Inte känner sin himmelska fader. Kanske inte ens vet att han finns. Och tänk så många som faktiskt söker efter mening i sina liv. Som hittar saker som inte tröstar. Som hittar saker som inte stärker. Som hittar saker som inte förbereder dem inför evigheten. Vilken välsignelse att vi får känna Gud. Vi får känna vår himmelske fader. En del kriminologer som forskar kring brott. Och brottslingar, de har ägnat sig åt att försöka hitta orsaker. Varför blir någon kriminell? Och det är väldigt svårt att svara på. Men en sak som man har funnit när man har intervjuat och talat med fångar som sitter i fängelse, ofta under lång tid, det är att det är oerhört ovanligt. Oerhört ovanligt bland de här fångarna att de har haft en pappa som de har känt. En pappa som har tagit hand om dem. Som har varit det vi brukar kalla för en fadersgestalt för dem. Många av de här männen har saknat en pappa. Och många berättar om att i tonåren någon gång så har mamman haft svårt att handskas med dem. Exakt varför är svårt att veta. Det finns säkert olika anledningar. Men just att de har saknat en far verkar vara någonting mycket svårt. Det betyder självklart inte att alla som växer upp utan en pappa blir brottslingar. Jag hoppas att jag ska klara mig, till exempel. Men vi ser att det är någonting svårt. Och för människor som får leva hela sina liv utan den himmelske fadern, förstår vi att det är svårt. Det är en vilsenhet att inte känna honom som har skapat oss alla. Vi som är Guds barn, vi får känna sonen, Jesus Kristus. Vi har fått undervisning om allt det han har gjort för oss. Vi får se Guds kärlek komma till uttryck när Jesus botar de blinda. När han helar dem som inte kan gå. När han uppväcker dem som är döda. Och när han framförallt tar emot syndare. När han kärleksfullt förmanar dem som lever i synd. Och uttalar syndernas förlåtelse till människor som egentligen inte hade något hopp om det. Människor som är utstötta ur samhället. Vi får lära känna Guds kärlek genom sonen. Och när vi tänker på Jesus Kristus, då tror jag att vi känner till försikt inför framtiden. Trygghet i nuet. Vi behöver inte vara rädda för en straffande, sträng Gud. Vi har fått se Guds kärlek komma till uttryck i Jesus. En välsignelse med att vara ett Guds barn, det är att vi har fått lära känna den helige ande. Den helige ande som stärker vår tro. Som väckte vår tro en gång. Som bygger upp oss. Det är ju populärt nu bland folk som har råd att ha en personlig tränare. Ibland kan det vara svårt att motivera sig till att lyfta tyngder eller vara ute och springa eller sitta på träningscykeln. Och då så betalar man en personlig tränare som tvingar en. Och som uppmuntrar en och säger, du orkar lite till. En minut kvar, kom igen. Ta i ordentligt. Nu lägger vi på 5 kilo till. Jag vet att du orkar. Den personliga tränaren går bredvid hela tiden och uppmuntrar. Och när den som tränar känner sig trött så säger den personliga tränaren, jag vet att du orkar mer. Ge inte upp. Ge inte upp. Den helige ande skulle kunna liknas vid en andlig personlig tränare. När vi känner, nej men jag orkar faktiskt inget mer. Nu lägger jag av. Då säger den helige ande, du orkar lite till. Men den helige ande kan något som den personliga tränaren på gymmet inte kan. Den helige ande kan skänka oss kraft. Den helige ande ger oss kraft när vi är kraftlösa. Att vara ett Guds barn, det är att ha den helige ande boende i sitt hjärta. En annan välsignelse med att vara ett Guds barn här i världen, det är att vi är älskade av Gud på ett särskilt sätt. Vi får läsa i Bibeln att Gud älskade världen. Han älskade världen så mycket att han utgav sin enfödde son. Han älskar alla människor. Men han älskar de troende på ett särskilt sätt. Han har lovat att se till att för oss så samverkar allt till det bästa. Han har lovat att till och med motgångarna ska vara till vårt bästa. Han har lovat att prövningarna aldrig ska bli så svåra att vi inte klarar att bära dem. Men att vara ett Guds barn, det innebär också svårigheter. Det vet ni precis som jag. Johannes uttrycker det i dagens predikotext på så sätt att världen känner oss inte. Världen känner oss inte. Vad menar han med det? Ja, vi märker lite till mans, och ofta tror jag, att våran moral, det som Bibeln har undervisat oss om vad det gäller vad som är rätt och fel, den är främmande för många människor. Många människor tycker att det är konstigt och gammalmodigt med en biblisk syn på vad som är rätt och fel. Och det gäller ju inom en rad olika områden. Vi kan märka att bara att säga nej till någonting som är syndigt kan uppröra människor. Att det blir en lagpredikan. Varför ska inte du dricka? Varför är du så tråkig och vill byta samtalsämne när vi talar illa om arbetskompisen? Då får ju jag dåligt samvete när du sitter där på dina höga hästar. Inte bara våran moral, utan också tron på en allsmäktig Gud är främmande för människor. Många tror på en högre makt av något slag. Men att tänka sig att den här högre makten är en personlig Gud som har en vilja med det som sker, det är främmande för många. Det är stötande. Det är stötande att tänka sig att en allsmäktig Gud låter saker hända som är jobbiga för mig. Och till sist, korset, som Paulus skriver, är en stötesten. Korset är en anstöt, något som folk tycker är främmande. Varför skulle Jesus behöva dö för våra synder? Jag är ändå en ganska schysst person. Verkar ju onödigt grymt. Jag har inte gjort något särskilt illa. Alltså, ja, när man var ung så där då. Men nu lever jag ju ett ordentligt liv. Oftast i alla fall. Att Gud ser så allvarligt på synden, det är en stötesten också för många. Världen känner oss inte. Alltså, den som inte tror har svårt att förstå Guds sanning. Den är främmande för honom eller henne. Vad betyder det då att vara ett Guds barn i evigheten? Johannes skriver att vi ska vara lika Gud. I evigheten, i himmelriket, så ska vi vara lika Gud. Det var det som Adam och Eva ville. Det var det som var frestelsen med att äta den förbjudna frukten. De ville vara lika Gud. De ville stå på samma nivå som honom. De ville få mer makt. I himmelriket ska vi vara lika Gud. Men vad betyder det? I himmelriket så ska vi både vilja det som är gott. Det gör vi redan idag. Men vi ska också göra det som är gott. Paulus beklagar sig. Han som i våra ögon kanske kan tyckas som en superkristen. Han är så stark i sin tro. Han offrar så mycket för Guds rike. Han arbetar så oförtrutet för att sprida evangelium. Han som vi kan tycka verkar så stark. Han säger, det goda som jag vill, det gör jag inte. Men det onda som jag inte vill, det gör jag. Såna är våra liv här på jorden. Men i himmelriket så ska vi kunna säga, det goda som jag vill, det gör jag. Teologerna har försökt beskriva människans situation. Och då, eftersom de förr i tiden ville skriva på latin, så beskrev de människans situation i Edens lustgård som att det var möjligt för dem att synda. Gud hade skapat dem goda, men det var möjligt för dem att synda. Efter syndafallet så är det omöjligt för oss att inte synda. Trots att vi kämpar emot så gör vi det som är ont. Allt vi gör är inte ont. Men vi klarar inte en hel dag utan att synda i tanke eller ord eller gärning. Men i himmelriket så behöver vi inte vara rädda för att falla. Där ska det vara omöjligt för oss att synda. Och att få vila från synden, det är sann frid. I himmelriket, skriver Johannes, så ska vi också få se Gud sådan han är. Vi ska få se honom sådan han är. Och jag skulle vilja läsa från första Korintierbrevets 13 kapitel och vers 12. Där skriver Paulus så här: nu ser vi i en gåtfull spegelbild, men då ska vi se ansikte mot ansikte. Nu förstår jag endast till en del, men då ska jag känna fullkomligt, liksom jag själv har blivit fullkomligt känd. Amen. Ett sånt barnaskap, det ser vi fram emot. Amen.